god förmiddag, vänner. Så blev det en gång till då, som jag förstår här, och dela Guds ord med er. Och jag brukar ju säga att det är en glädje och det är en vånda. Så är det, att predika. Det vet den som har prövat på det. Och man predikar inte bara för andra, man predikar för sig själv, så att säga. Guds ord ska få landa i våra liv. Men det är en härlig tid just nu, och gudstjänsten har ju präglats av det här med våren, och härligt att sjunga vårsalmerna. Vi sjöng "Nu är det morgon, dimmorna lättar", och det var precis det Elisabeth och jag upplevt. När vi åkte från Karlsborg var det helt grått. Vi såg inte någonting av Östergötland över Vättern idag. Så kom vi en bit framåt Billingen, då började det ljusna. Och när man kommer till Lidköping, då skiner naturligtvis solen. Så är det. Ja, det är fint. Jag tror att vi alla berörs av skapelsens skönhet den här tiden. Det här växtkraften som det handlar om. Och det är ju faktiskt också lite av dagens tema. Det är att växa i tro. Växtkraft. Gud ger växtkraft. Det är livets krafter. Och det finns i skapelsen. Jag ska läsa en bibeltext först. Men i morse så kommer jag få. Jag har ju en älsklingsdikt. En vårdikt. Och den har jag säkert läst här förut. Men jag tycker den är jättefin. Det är Evert Amnefors som har skrivit den. Och det är lite i stil med det du sjöng, Walter. Och det vi har sjungit i psalmerna. Jag tar med den så här innan vi läser bibeltexten. Så här skriver han: vem är det som vandrar bland blommornas prakt, i mantel så skinande ljus, som befaller stjärnornas här hålla vakt och tänder kastanjernas ljus? Vem är det som väver liljornas dräkt av finaste silkestråd, och som öppnar sin hand var morgon väckt att mätta allt liv med sin nåd? Det är han som gav rosen dess glödande färg och nektergalen dess silvertrumpet, och som äger himlar och hav och berg, och som råder i evighet. Det är han som smyckar naturen till brud. Det är han som är allmaktens Gud. Växtkraft, att växa i tro. Nu ska jag läsa dagens evangelietext, som är från Johannes evangeliets 15 kapitel. Finns på sidan 1572 i psalmboken. Det är Jesus som säger så här: om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har sagt och hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Ja, vad är det som gör att man växer, mognar som människa och kristen? Ja, jag tror det handlar väldigt mycket om vad vi anser är viktigt i livet. Vad är det vi prioriterar? Hur använder vi vår tid? Vad är det vi lyssnar in? Idag vet ni, vi kan lyssna på så oerhört mycket, tekniken som har hjälpt oss med det. Vad är det vi lyssnar in? Vad är det jag delar med mina vänner när vi samtalar? Ja, jag tror vi behöver fundera på hur vi prioriterar. Vi behöver i gemenskapen det vardagliga samtalet, men vi behöver också då de här tillfällena då vi delar livets frågor, där djupa i livet och tillvaron. Det kan vara glädje, det kan vara oro. I Ekumeniakyrkan i Karlsborg så har vi ibland någonting som vi kallar för andrum. En enkel samling för stillhet, eftertanke, bön, och där vi som vänner kan dela med varandra det som känns viktigt. Det kan vara glädje, det kan vara oro som vi bär på. De här Jesusorden vi har läst, de är ju talade till en ängslig lärjungagrupp. Hur kommer det att bli för oss? Ja, anledningen var ju att Jesus hade talat om för dem, det kommer att bli annorlunda. Jag kommer att lämna er. En av er kommer att förråda mig. Petrus, du kommer att förneka mig. Och man tror ju inte riktigt det här är sant. Men de förstod inte det djupa i det här. Men de upplevde, det är någonting som händer. Det blev oro här inne. Deras önskan var ju en enda, vi vill ha det så här som det är. Vi vill vandra med dig, vi vill lyssna till dig, vi vill se när du hjälper människor. Det är så vi vill ha det, Jesus. Ingen förändring. Men den här lärjungagruppen fick erfara precis det du och jag får erfara. Livet är förändring. Ingen kan säga, nu stannar jag här. Nu räcker det, nu är det nog. Nej, det går vidare. När livet förändras så kan det vara olika saker det handlar om. Ibland är det det som är smärtsamt, sjukdomen, sorgen, relationerna som går sönder och allt det här som kan hända. Och det där att våra framtidsplaner, vi kanske har räknat ut ganska mycket. Ja, men så här ska jag göra, så här ska det bli framöver. Men det kanske inte håller alls. Någonting händer, livet förändras. Krisen kommer. Men låt oss säga att krisen kan också rymma möjligheter. Förändringen kan leda till en fördjupad gudsrelation, att man växer i sin tro. Och jag kan nog säga att efter att ha varit pastor i 50 år så har jag mött ganska många människor som har sagt så här. Det var när livet blev svårt som min gudsrelation fördjupades. Jag växte i min tro, i min närhet till Jesus Kristus genom det jag upplevde av svårigheter. Och så handlar det alltså om för dessa lärjungar då det här med förändring. Och det är ju det här fantastiska talet, avskedstalet, den här texten är hämtad ur. Där Jesus talar med sina lärjungar om det som ska vänta. Men det som är viktigt, det som man säger, det är att det här är inte slutet. Det är ingen slutpunkt det handlar om. Det ska ni inte tro. Utan tvärtom, efter påskens drama så ska ju de få spela huvudrollen. Jag har utvalt er att gå ut i världen och bära frukt, säger han. Förutsättningen för att det ska kunna ske. Ja, han nämner flera saker i den här texten. Den är väldigt innehållsrik. Låt mig bara lyfta tre saker. Han säger, ni ska hålla mina bud och bli kvar i min kärlek. Det vill säga, det är mina ord som ska vägleda er in i framtiden. Och han säger också Ni ska leva i nära relation till mig. Och så talar han om det där med vänskapen. Ni är mina vänner. Och det ska inte upphöra. Det ska inte sluta. Utan ni ska fortsätta att vara mina vänner. Ja, hur är det möjligt när han lämnar dem? Jo, genom den heliga ande. Och i avskedstalet så är Jesus väldigt angelägen om att tala om för dem. Vi ska inte lämna er. Vilka vi? Fadern och sonen. Vi ska inte lämna er. Genom den heliga ande ska vi ta vår boning i ert inre. Och så det där tredje då. Älska varandra, som man trycker på. Tro inte att det här handlar om att ni fixar det på egen hand. Ni fixar det själva. Ni behöver mig och ni behöver varandra. Dela livet med varandra. Och låt mig säga, vänner, det är ju precis det här som gäller för oss idag som Kristi kyrka. Jesus orden, den nära relationen och att vi har och behöver varandra. Kärleken till varandra. Och församlingen är ju Guds sätt att hjälpa oss med det här. När vi som kristna möts, så möts vi därför att vi vet att Jesus Kristus är med. Precis den här bilden. Jesus Kristus finns ju här bland oss. Jag brukar säga ibland när man talar om att ja, jag kände att Gud var där. Jag kände att Jesus var nära och så vidare. Jag skulle vilja säga till den här människan. Du, tala om för mig var han inte är. Var är han inte? Nej, men den platsen finns ju inte. Jesus Kristus mitt ibland oss. Det är därför vi samlas till gudstjänst. Det är därför som Jesus orden är i centrum när vi möts. Och kyrkan, församlingen, är ju också Guds sätt att hjälpa oss och tala om för oss att vi behöver varandra. Att dela med varandra, det är en viktig del av livet. Vi är inte ämnade att leva för oss själva, utan Gud har byggt in samhörigheten i sin skapelse. Och så får vi växa och mogna i den gemenskapen. Och en del kanske undrar, ja, men kan man inte vara kristen på egen hand? Lite i hemlighet. Inte behöver man väl ränna till kyrkan jämt och ständigt. Kan man vara kristen på egen hand? Ja, jag säger inte att man inte kan det. Men det är inte det naturliga om vi läser Bibeln. För där har Gud gett oss ett mönster. Den kristna gemenskapen, församlingen, där man behöver varandra, där man älskar varandra, har omsorg om varandra. Sen när det med växande så kan man ju tänka att ja, det är väl de unga det gäller. Vi sitter ju här nu, eller är ju här nu, ganska många som har hunnit en ganska bra bit på livsvägen. Och då kan man tänka, ja, men om man varit med i 30, 40, 50 år, då har man väl växt färdigt. Nej, vänner, man blir aldrig färdig och fullvuxen som kristen. Och jag brukar säga att jag tycker synd av dem som har slutat att växa. Hela livet är ju att få göra nya upptäckter, att få gå vidare, att se att det finns mer att få erfara också i gemenskapen med Herren Jesus Kristus. Och det är ju så här i livet, vi har massa frågor, stora frågor, livets frågor, och vi har inte svar. Men den här tron vi har, den är ju grunden, det är ju det vi står på. Hur är det, Stickan, ni brukar sjunga en Dante? Det är golvet, är det inte det? Ja, det är golvet vi står på. Och det räcker, det räcker. Vi har en grund som håller. Vi behöver inte ha alla svar. Och det är ju Paulus, han säger att här ser vi spegelbilder. Här är vår kunskap begränsad. Vi förstår inte allt. Jag tror det var Ove Wikström som uttryckte sig så här. Han har skrivit många böcker och så skrev han: jag otrivs bland de säkra. Jag otrivs bland de säkra. När jag förberedde mig igår så sa jag till Elisabeth, du brukar sjunga en sång av Nils F. Nygren. Kan du leta på den? Ja, och hon hittade den till slut bland sina sånger. Och det var några ord som liksom flög i min skalle där. Och då skriver Nils F. Nygren så här. De stora och självsäkra ordens män har skrämt mig med sina förbud. De lägger blott bördor på människorna. Och det är något från Gud. Nej, vi behöver inte den där säkerheten. Vi har grunden, det räcker. Och så är det en utmaning i livet att gå vidare. Ja, växandet är naturligt. Och det vet varje förälder. Nu har barnen gått, men föräldrarna vet. Det är naturligt att barnen växer. Kläderna blir för små och allt det här. Men det är ju ingen förälder som tänker, och tänk om de ändå slutar att växa. Nej, det här är det naturliga. Och vi är Guds barn, vi ska inte heller sluta växa. Vi ska utvecklas och gå vidare. Och det kan innebära omprövning av vad som man tidigare har liksom sett som det viktiga i livet. Och man får lämna tankar för ny kunskap. Och det är ju min erfarenhet, och den tror jag delar med många av er, att när man var ung, när jag var 20 år någonting, ja, då var det väldigt enkelt. Då visste man ju nästan allt. Man hade ju svaren. Det var enkelt att säga vad som var rätt och fel. Tala om att det är de som har helt fel uppfattning, och man kunde tala om att det är de som är kristna och det är de som inte är kristna. Och jag vet, när jag sökte till teologiska seminarier så tänkte jag nästan, ja, jag kan ju redan, men jag får väl åka dit ändå ungefär. Vad ska jag där och göra? Ja, men så var det ju när man var ung. Man hade ju den här tanken. Det var svart och vitt och det var enkelt alltihop. Och så har livet lärt oss att det är inte så enkelt. Och så får vi ompröva en hel del. Och då vill jag säga, med växandet så växer också ödmjukheten, vidsyntheten, generositeten mot dem som kanske tänker lite annorlunda än jag gör. Det gäller oss som enskilda, det gäller oss som kyrkor och samfund. Och nu kan vi väl ändå säga att det har blivit bättre när det gäller vår syn på varandra. En större kärlek i relationen till andra kyrkor, och vi förstår, vi är Jesu vänner allihop. Vi får plats i samma kyrka. Vi får plats i Guds famn. Sen får vi ha våra olika tankar. Och det går bra. Mångfalden i Guds kyrka är inte ett hot. Den är en rikedom. Och vi får lära av varandra. Vi är Jesu vänner. Ja, det här med vän kan uttryckas på lite olika sätt. Och då vet vi att ungdomar, de har inga vänner, de har kompisar. Och det är fint. Jag vet inte om du vet, jag har nog sagt det förut, var ordet kompis kommer ifrån. Det kommer från det latinska companis, som betyder de som äter samma bröd. De som delar brödet. Då är man kompisar. Och alla vet vi vad det här är viktigt för oss i samhörigheten, att dela brödet, att äta tillsammans i våra hem och i kyrkan naturligtvis. Kyrkkaffet, vi är kompisar för vi delar brödet med varandra. Men den djupaste måltidsgemenskapen, den finns vid Herrens bord. Det bordet är inte dukat idag, men ofta så är det dukat i våra kyrkor då vi delar bröd och vin. Och då blir samhörigheten med Jesus och varandra allra tydligast. Där Jesus är inbjudare. Där ingen av oss andra kan stå och säga, det är vi som avgör vem som får vara med här och vem som får komma här. Jag tror att vi, varje fall man tänker tillbaka, så har vi i frikyrkan ibland haft gränser som har gjort att människor inte har känt sig välkomna till Herrens måltid. Låt mig säga, skulle du någon gång tänka, men jag duger nog inte, jag platsar nog inte att vara med där vid Herrens bord i den måltiden, då vill jag säga, glöm det. Glöm det. Herrens bord är nådens bord och inget annat. Och här finns vänskap som inte har någon gräns. Jag har ju åkt långt. Måste jag ju predika länge också, eller hur? Kan inte åka för att stå här en liten stund bara, utan får jag ju ta tid. Nej, jag närmar mig slutet på predikan. Så kan jag säga. Men jag hade en grej till där, och det var det här med Jesu ord om att vi är hans vänner. Och då tänker jag på att det här hjälper oss med gudsbilden. Alltså vännen som delar livet med oss. Tyvärr är det ju så att många människor har en helt annan gudsbild. Kravguden. Kontrollanten. Han som kollar mig. Och med all säkerhet kommer jag få betyget underkänd. Tyvärr så lever en del människor med den gudsbilden. Kanske är det ord som man har snappat upp som fanns också i den här texten som gör det här. Där Jesus sa, om ni håller mina bud, sa Jesus. Jaha, var det inte det jag trodde? Att bli en kristen, det är att hålla massa bud. Och framförallt det är att få massa förbud över sitt liv. Det är väl att vara en kristen, så tänker en del. Men vad var det egentligen Jesus sa? Vad var det som var hans bud? Det var en enda sak. Kärleken. Det var kärleken. Mitt bud är detta. Ni ska älska varandra som jag har älskat er. Tror du han sa det för att göra livet besvärligt för oss? Nej, han sa det för han visste att det här är enda vägen till ett liv som fungerar. Ett liv i harmoni och glädje. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Det är ju när vi lämnar kärlekens väg som vi tvingas leva i en konfliktfylld och trasig värld. Så är det ju. Det skulle vara så annorlunda om Jesu ord fick styra oss. Både i små och stora sammanhang. Och det är självklart så att det är lätt att göra en lista över sånt man skulle önska vore annorlunda i vår värld idag. Därför att kärleken fattas i så många sammanhang. Det kan gälla politikers tal om varandra i dessa valtider. Det är inte alltid kärleksfullt, det tror jag vi har upptäckt. Och det gäller myndigheters sätt att behandla utsatta och hjälpsökande människor. Och nu ska jag sluta omkring det här och säga så här. Jag tror det är många av oss som far illa av hur man i vårt land behandlar de som söker skydd och hjälp och asyl i vårt land. Inte minst dessa ungdomar från Afghanistan. Flera av dem har konverterat till kristen tro. Och så får de av Migrationsverkets bedömare höra orden, din tro är inte genuin. Det är liksom det stående ordet de har. Det är den stående frasen de har. Din tro är inte genuin. För Migrationsverket så är kristen tro teoretisk kunskap. Inte ett förvandlat liv. Därför att man har fått uppleva vänskapen från Jesus Kristus och från andra kristna. Nu har på senare tid, jag tror många av er har märkt det också, att kyrkorna har gemensamt reagerat ganska kraftigt mot det sätt som bedömningen sker av dessa kristna ungdomar. Jag ska inte fördjupa mig i det här, men låt mig bara ge en liten verklighetsbild. Vi hjälper en kille i Karlsborg som heter Ali. Han bor just nu i kyrkan och han har väntat ett och ett halvt år efter han fick sitt första nej. Och nu har han väntat och väntat. på migrationsdomstolens bedömning och har inte fått den än. Jag döpte honom 2016, då blev han medlem i församlingen. Han har varit med i allt som händer i kyrkan sedan dess. Och han uttrycker det så här: jag är inte kristen här. Och så pekar han på sitt huvud. Jag är kristen här. Och så lägger han handen på sitt hjärta. Ali har upplevt att livet har förändrats och förvandlats när han blev en kristen. Betyder inte att alla problem är lösta, inte alls. Men han bekänner frimodigt sin kristna tro, därför att den är så oerhört viktig för honom. Och det finns mycket att fundera på omkring det här. Också vara kritisk mot då i sammanhanget. Det har ju varit mycket skriverier om det här. När vi som präster och pastorer skriver intyg och säger vi har känt de här ungdomarna i flera år, de är alltid med i kyrkan, så säger Migrationsverket: det gäller inte så mycket det där ni säger. Det är vad handledarna kommer fram till i några timmars samtal. Då kan de avgöra om tron är riktig. Men ni präster och pastorer, ni klarar inte det. Ungefär, nu hårdrar jag det, men lite så är det, va? Det här lever vi med i vårt land, i Sverige idag. Jag kan bara säga så här: vi får be om att kärlek, humanitet ska få vara vägledande i dessa bedömningar av dessa ungdomar. Vänner, Jesu ord gäller: älska varandra. Jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt. Det finns ett till att för ditt liv. Gud behöver dig. Gud vill använda dig. Han gick kärlekens väg och så kallar han oss att följa honom. Amen. Herre, vi tackar dig för den kärlek som du gav dina första lärjungar. Den kärlek som du ger till oss idag. Och nu ber vi, hjälp oss att leva utan kärleken där vi finns. Och vi ber också, hjälp oss att växa och mogna som människor och kristna. Så ber jag att du ska välsigna vännerna här i Stenhammarkyrkan. Amen.